Radioplay.
Pump upp grejerna här.
Ja. Vi går ju inte bara på vanligt tjack, vi går ju på steroider också. Välkommen till podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Jonas Nilsson, Hans Wiklund i studion, och den här veckan tar vi upp, ja, det är Staffan Killebrand, förlåt mig, Staffan Hildebrand. Det är Magda Gads tjafs med hela SVT-ledningen.
Ja, vilken jäkla härva det där blev, hörru. Hon skulle ju bara bli intervjuad i det här mysprogrammet Min sanning, som ju är lite av ett flaggskepp för Sveriges statliga television. Och det där gick ju helt åt helskotta snett, hörru Jonas.
Nästan lika illa som att civilministern har hittats på någon bild där hon gör en streck Hitlerhälsning. Ja. Men jag tror inte att det var en Hitlerhälsning. Hon bara ville visa med högerarmen hur högt hennes hund kunde hoppa, va?
Så kan
ett
det vara.
Gammalt klassiskt. Ja.
Samtidigt så har vi nu fått reda på vad faktiskt en civilminister gör för någonting, för det är ju lite otydligt. Men det är tydligen att att främja nationalsocialistisk propaganda. det är så jag kan tolka det. I övrigt så kan jag inte se vilket departement hon har eller någonting i övrigt. Så att säga.
Men vi ska kasta oss över diverse aktualiteter. Elpriset också. Brunbränd kol också. Inte bara Helmut Kohl utan även aktuellare kolarbetare. Och sen ska vi också kasta oss över julhandeln, Hans. Därför att vi har ju julklappar idag till våra glada Off Limits-lyssnare.
Och Flimits-lyssnare, det måste ha varit länge sedan.
Ja, de är ju... där kom det. Vi har Lindskov också i studion. Lindskov är på riktigt dåligt humör.
Nej, men han skrattar ju bara när vi säger fel och det går snett. Det är det enda han tycker är riktigt roligt.
Jag vet att Lindskovs Bentley hängde sig, så att du var lite försenad hit idag, Lindskov. Och jag frågade dig, var det stopp i tunnelbanan? Då tittar du på mig som om jag vore en påse ankskit som flöt runt i Nordsjön. Du åker inte gärna tunnelbana bland vanligt hyggligt covid-smittat folk, utan du åker in förbannade lyxbil. Du har ingen Bentley. Vad är du kör för bil, Lindskov? Berätta för oss nu.
En Kia.
Oj, oj, oj. Hans hostar ungefär som Stolle-Jocke gjorde i fattigstugan i Lönneberga. Det kommer upp någon gulbrun tuberkelkräm som faktiskt råkar hamna på min Skogaholmslimpa.
Nej, men det är att jag sakta men säkert bör förvandlas till Leif G.W. Persson här. Och det är för att mitt intresse för krim då givetvis, och så har jag börjat liksom rossla på det sättet.
Den här veckan ska vi också ta och besöka den här strejken som pågår på Tidaholmsanstalten, där de intagna tycker att maten är så jäkla dålig så de kan lika gärna vara ute och begå åldringsrån, för då får man åtminstone bättre käk när man plundrar något äldreboende på allt vad de äger och har. Det är julstämning, gott folk, och över stad och land ikväll går poddens glada bud. Podden Inaktuellt. Ska vi smaka lite på julstämningen, Hans, med lite countrymusik så att Lindskov får betala ännu mera stimpengar?
Santa Claus and popcorn. Jingle bells and reindeer horns. Christmas trees and mistletoe.
Så himla fint.
Jul hemma hos Staffan Hildebrand på Bastugatan.
Vilken
i Stockholm.
Soppa alltså. Va? Det kommer en bok också. Han vet ju inte vad det är för bok. Och sen ber då Micke Syrén, fantastiskt duktig skjutjärnsjournalist. Han ber Staffan Hildebrand säga några ord om den här boken.
Ja.
Och Staffan luras in ungefär som han själv har lurat folk, sägs det, i många, många år här. Efter G som i grooming och G som i gosspojke och G som i gärningsman. Mm. Han luras in i en intervju och så till slut får Staffan Hildebrand, den 75-årige filmregissören, svensk eller Södermalmsmästare i hängpung i alla fall, han är ju gammal nu, han får frågan: är du pedofil?
Ja.
Då kastar han sig bakåt. Åh nej, inte alls.
Nej.
Men på den tiden hade man en annan syn på sexualitet.
Ja.
Och då säger Micke Syrén igen, som den skjutjärnsjournalisten. Han ställer en till motfråga. Mm. Djupt imponerande. Mikael Syrén, ge killen på Expressen. Han är ju anställd, man var ju frilans förut.
Aha.
Ge han stora journalistpriset nu rätt upp och ner.
Ja.
Eller till Magda Gad. Nej, men då säger han: men du har haft sex med 13-åriga pojkar.
Ja.
Han vrider sig så, Staffan Hildebrand, så att G som i gemenskap kliver ju ur kropp.
Alltså, Staffan Hildebrand, han som filmregissör så blev han ju, eller kom att bli, den stora uttolkaren av ungdomskulturen på slutet på 70-talet och 80-talet. Sen så har han ju då blivit nedmonterad och dekonstruerad i en bok då, som påstår sig vilja skildra den här tiden på 80-talet, men egentligen vill de ju bara steka Staffan som en pedofil och alla.
Fast på vänta, den här ja. Syftet kanske är att uppmärksamma saker som faktiskt MeToo fullständigt har missat. Utnyttjade grabbar. Kommer du ihåg punkbandet Skabb? Aj. Kan ingen berätta den historien om när en ung Bosse Lötén utnyttjades av en äldre person i bandet? Här icke namngiven. För nu sitter ju Lindskov. Ja, ring någon förbannad advokat. Aha. Lindskov. För det här ska ut i luft. Var fan är Lindskov?
Han har dragit. Gick så fort ut? Du börjar bli snuskig och sticka.
Men, så fort du börjar bli snuskig. Han misstar ju för tal med yttrandefrihet, alltså, faktiskt. Vad trodde han att det här var? Någon jävla mysintervju hos vad heter hon? Hedenmo i Min sanning, där det är fikapaus mitt i programmet.
SVT sanning.
SVT. Ja, men herregud, bara... Lyd ett gott råd, satsa alla pengar på fikabröd istället.
Den där lilla alltså avundsjuka korkade lilla bruden som har det här programmet Min sanning på SVT. Hur hon hoppar på Magda Gad som är den enda journalisten värd namnet i det här landet med sina insunianta jävla skitfrågor. Man blir ju tokig när man satt och tittar på det där, måste jag säga. Och det som gör saken värre. Jag träffade den här Anna Hedemo på någon tillställning någon gång och då hade hon precis intervjuat den här David Lagerkrans när han hade skrivit Zlatan-boken eller om det var
mannen som gav faderskomplex ett helt eget ansikte. Killen har ju spasmer värre än mig, alltså.
Ja, precis. Och han är ju väldigt manierad och jobbig person liksom. Och hon var ju väldigt devot under den här intervjun, så frågade så här, varför var du så inställsam mot honom och varför beter han sig som Leif G.W. Persson brukar säga som en knapadelsfjolla på bästa sändningstid?
Och då sa G.W. det.
Ja, det sa han.
Knapadelsfjolla.
Jag sa han inte det om David Lagerkrans, men de har ju något gräl, va?
Men tänk dig vad knapadelsfjolla skulle ge om man spelar alfabet med dubbelordpoäng. Det är 116 poäng.
Är det?
Knapadelsfjolla. Fjolla med 2L, det är dubbelordpoäng på den också.
Ja, fast det är inga Z, Ö, X med, väl? Eller?
Nej, men det kommer.
Ja, det gör det. Ja, hur som helst. Och då var hon ju så himla inställsam och det var så trevligt. Och då sa jag, det där var väl inget vidare värst egentligen. Så här, ja, men jag förstår, män som du blir provocerade av och se en sån här fantastisk person neurotiskt babbla och hålla på. Sen stöter de på en brud som är lite tyngre i Magda Gad. Då går ju allting åt helvete för henne, va?
Fast hon var ju inte tyngre, Magda Gad. När hon hör av sig efteråt, jag tycker inte att jag kom fram i intervjun. Sist jag kollade så var det intervjuaren som styrde programmet. Ja. Och Min sanning är ju inte liksom, det är ju inte 30 minuter eller vad heter det andra, mötet. Någon sån här halvtafatt försök att ställa någon slags person ansvarig för någonting i det här samhället där ingen någonsin har något ansvar sedan de avvecklade tjänstemannansvaret 1975. Ja. Och någon sprang och gömde Lennart Geijers gamla papperstrosor, den gamla, vad sa du? Nej, han är inte knapad i fjolla, men nästa. Där till, alltså han...
Jejer, det är ju finare än så. Horbock. Där har du det.
Påminner om kärlek.
Nej, men okej då, jag tar
ta inte tillbaks någonting, Hans. Nej, men jag säger bara så här att Magda Gad kan ju ha vilka uppfattningar hon vill om Anna Hedenmo och vad hon får ut av intervjun. Men sätt dig inte i en soffa som, i ett program som heter Min sanning. Det är ju inte hennes journalistiska gärning. Det handlar om mer om personen. Fråga Henning Mankel, Sven Wolter, Micke Persbrandt när de var där. Ja. Det är ju människan de vill komma åt. Hon blir ju skitsur, Magda Gad, för att Anna Hedenmo har luskat fram att hon har jobbat som någon sån halvtaskig skribent på någon fitnesstidning hemma i Falun.
Ja, oj, nu var han ju för sig chefsredaktör för den här tidningen. Och det var ingen halvtaskig fitnesstidning. Det var faktiskt en av de lite större. Och där var hon också ganska duktig. Men samtidigt...
Jag tillhör ju den lilla minoriteten
som inte läser fitnesstidningar.
Som tycker att fitnesstidningar av alla dess slag är halvtaskiga magasin för sämre journalister. Ja. Det är ju all fackjournalistik. Jaha, va?
Ja. Okej. Okay.
Nej, men jag vet,
du slår undan benen på mig. Jag är ju uppfödd på fitnesstidningar. Först läste jag Buster och Fantomen, så gick jag direkt vidare till fitnesstidningar. Och något annat har jag egentligen inte läst. Vilket kanske hörs ibland i den här podden då, som vi kallar Inaktuellt.
Nej, men det känns som att de frågor hon fick inte riktigt passade det varumärke som Magda Gad så framgångsrik har odlat hos Expressen. Och sen dyker han då, Magnus Alselind, ut som en slags Sancho Panza med lansen och ska försvara henne efteråt. Vänta nu, du sitter i ett intervjuprogram. Du får de frågor du får. Precis så jobbar ju Magda Gad själv när hon sticker upp mikrofonen iklädd hijab under någon infekterat talibanskägg i Kabul där de har invaderat den svenska ambassaden. Hinner jag bara i sammanhanget poängtera att vi fortfarande skänker 1 miljard svenska kronor till ett land där vi inte ens har ambassaden kvar. Den är plundrad och förstörd av skäggtalibaner. Ja. Alltså, med sämre kvinnosyn än Thomas Eneroth, infrastrukturministern.
Ah, du tar lite här.
Som en som enligt uppgift har testat infrastrukturen på kvinnliga partikollegers stjärtar i självaste partihögkvarteret, va? Med Das Parteibuch i högsta hand.
Jajamän.
Det är värre än vad Ernst Röhmel på med, då var det smågrabbar.
Ja,
historisk referens, googla Ernst Röhm.
Ja. Från Ernst Röhm till Staffan Hildebrand då, som vi höll på att prata om. Och då var det ju så här att grejen är att de har ju då dragit någon sorts likhetstecken mellan Staffan Hildebrand och Harvey Weinstein till exempel då, som var den som drog igång MeToo. Ja, det var inte han, men hans gärningar. Det finns ju en väsentlig skillnad. Dels är Hildebrand inte rik, han har inga pengar, han har inget inflytande. Han var utmobbad i filmbranschen i Sverige, inte för att han var bög i första hand, utan för att han var en tönt och en usel filmare. Och ännu värre, Jonas, och det här kommer du säkert att hålla med om, han ansågs ju vara en moralist, eller hur?
Ja, G som gemenskap, har inte sett den filmen så kan det gå som ett historiskt referens. Det är ungefär som Viktor Sjöströms Körkaren, det är ju en del av svensk filmhistoria. Den var ju fullständigt sågad av en enig kritikerkår.
Och älskad av ungdomarna. Har du inte snackat med morsan än?
Ja.
Alltså, grejen är att
En miljon besökare på den tiden.
Ja, i alla fall en halv miljon biobesök på filmen G, och sen så gjorde han ju Stockholmsnatt också, som också var en succé. Stockholmsnatt var ju en film som skulle visas som någon form av avskräckande antivåldsfilm i skolorna. Det var ju precis tvärtom. Det var ju superpopulärt att klappa till folk ute på stan efter Stockholmsnatt. Och samma sak med filmen G kanske, där man då den här nymoralismen från Staffan då skulle bestå i att man skulle klippa håret och skaffa ett jobb. Det var ju Lasse Strömstedt som sa det. Min moral, ska du veta, den är jävligt hård.
Ja.
Och dessutom Niklas Wahlgren, han var ju på väg att falla över till andra sidan polkanten där med Magnus Uggla, men det skulle ju stoppas så att säga i filmen. Han fick ju liksom hålla i handledarna.
Det är ju också ytterst märkligt efter det här introverta överspelet från Magnus Uggla när han ska gestalta en homosexuell.
Har du inte snackat med morsan?
Då är ändå Hildebrand eller samlar han upp folk i någon boskapsvagn för vidare transport i sina andrahandslägenhet på Erik Dahlbergsgatan, som han faktiskt hyrde av en mycket, mycket känd utrikeskorrespondent. Olle Tolgraven, helt oskyldigt, visste inte om att Staffan Hildebrand hyrde en lägenhet av honom, eller vad han använde lägenheten till.
Till någon sorts privat horhus, ja, för sig själv. Med smågrabbar. Stackars Olle Tolgraven.
Numera står det Peter Lundgren, SD, på den dörren. Men faktum är att du som kan din tv-historia, Hans,
jajamän.
Det var ju också, om vi går längre tillbaka i tiden, Staffan Hildebrand, han var ju den person som på tv också gjorde en dokumentär om Spiltaligan, och i samband med det där så upptäcker ju han Martin Timell. Och Martin Timell har ju uttalat sig i den här boken också om bla bla bla, att jag visst försökte, liksom Pelle Lidell, gammal trummis i bandet Transmission, Sebastian Håkansson från mitt gamla favoritband Alien Beat som jag såg live i Eriksdalshallen, de var väl förband till The Jam tror jag, eller något sånt där.
Vänta, var det inte Pelle som trummade i Alien Beat?
Pelle Lidell var med i Alien Beat också, var väl med i Transmission, men skitsamma.
En massa
hopplösa New Wave band. Alla de grabbarna hade den fysiska förmågan och auktoriteten att nej, vänta nu, det här är en snusgubbe, en så kallad ful gubbe, gå härifrån. Alla hade ju inte det. Martin Timell har ju talat ut om att nej, jag visste ju, och ryktena gick ju länge om Staffan Hildebrand, men han har ju det eviga adelsmärket i pannan. Han var ju betald av LO-distriktet, han fick ju pengar direkt ur i Die Parteikasse, alltså,
ja, det kan man säga,
och då går man ju fri på ett annat sätt än om man heter Peter Lundgren och springer runt på fyllan i högklackat och tar kärringar på tuttarna i ett EU-parlament. Det är lite olika vilket narrativ man kommer ifrån.
Så är det ju. Han hade ju känningar, kanske till och med hållhakar, det vågar jag inte uttala mig om, Staffan Hildebrand, på toppar inom socialdemokratin på den här tiden. Pengarna kom ju så småningom från ABF och Coop och andra kollaboratörer med den socialdemokratiska regimen, eller hur? Så att det var ju på det viset som han gick fri. Och han var ju illa omtyckt även av det slaget, så att säga. Så att
det här är absolut inget angrepp på socialdemokratin i det här landet. Det är ett frontalangrepp på socialdemokratin. Och dessutom, det handlar alltså om den statsbärande makten under de här åren. Det är det som podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd, är satt att granska. Det här är ju tuffare.
Magda Gad är ingenting mot oss. Får vi komma till Anna Hedemo på Min sanning, du och jag? Det vore väl kul, hörru. Skulle hon vara näsfus mot oss också? Eller skulle vi få såna här snälla frågor som David Lagerkrans? Vi kan sitta och fjompa oss som värsta Hildebrandarna där inne i tv-studion. Så går de och fika mitt i programmet. Är inte det helt jävla konstigt också?
Ja, men det
plötsligt mitt i programmet, som att det skulle vara någon reklampaus på andra kanaler, så seglar de iväg där och går över Dolly-rälsen på kamerorna och ställer sig och dricker kaffe. Men det var ju tydligen inte så bra stämning i alla fall. Sen var det ju så att fröken Gaddan såg ju att de hade klippt bort en fråga där hon hade blivit till utfrågad om sina sexuella preferenser. Och det tyckte hon, nej, men det var väl ingen särskilt adekvat fråga. Det frågar ju inte fikusarna som brukar sitta här i soffan, eller hur?
Nej, det gjorde hon inte. Och det roliga med att jag har fått bister kritik. En gång i Svenska Dagbladet blev ju hela våran morgonshow sågad, Hans. Det sades med all rätt att den var infekterad av unkna sexanspelningar och slitna svärmorsskämt. Och det här har vi använt lite grann som ett anthem för radion. Det är lite grann så vår radioshow är uppbyggd.
Ja, det är som en undertext, kan man säga.
Ja, men vi går ju på den enkla, billiga humorn. Det är liksom, dra ner brallorna, skit på det och
tårta i ansiktet.
Ja, blomkruka på huvudet och en fjäder i hatten.
Annat är det med podden här, Inaktuellt. Där har vi höjt nivån högst betänkligt. Det är ju väldigt få svärmorsskämt till exempel. Och nästan inga unkna sexuella anspelningar.
Jag har ett svärmorsskämt. Okay, vad är den ultimata vikten på en svärmor?
Jag vet inte.
280 gram inklusive urnan. Där har den, va? Skriv upp den. Nej, men det är roligt att Anna Hedemo också, när hon får kritik från Magda Gad, sitt intervjuoffer, någonstans, det jag lärde mig på min journalistskola, och det är faktiskt som av en händelse.
Vänta, vad fan, vi gick ju samma journalistskola.
Poppius journalistskola.
Ja, det måste de ha stängt nu. Det var ju friskola för fan. Det var ju muslim. Nej, det var
Magda,
inte, det var vanligt.
Magda Gad må vara en förbaskat framgångsrik och modig journalist. Det var den enda svenska journalisten innan Therese Kristiansson från TV4 tog sig till Afghanistan. Det fanns inte en käft där från varken Sveriges Radio eller ifrån SVT.
Det fortfarande inte.
Nej, just det. Men de åkte dit i alla fall. Och det märkliga är att när ett intervjuoffer får lite svåra frågor och börjar kravla och kräfta sig runt i tv och på Twitter dagarna efter, som Magda Gad gjorde. Jag var inte, kom inte riktigt till mig rätt, bla bla bla. Att då Anna
Vad snygg hon var.
Okej. Att Anna Hedenmo då går i polemik med henne och berättar att vad hon hade tänkt på sin intervju. Det är bara sånt lågvattenmärke. Ja. Det är ungefär som att jag skulle svara den här pajasen på SVT Kultur om...
Pajas, det var ju en jävla briljant formulering. Det får du ju ge honom.
Henne. Riktigt fast i
din... Ja, men du ska inte... Han och hen och honom, vad fan spelar det där för roll, Jonas?
Det var ingen mindre än Marie-Louise Samuelsson, dåvarande kulturredaktör på Svenska Dagbladet, som av misstag hade ramlat in i våran radioshow. Och det kom ju en sån sågning så att cheferna sprang in med svenskan den morgonen. Det här är så länge sedan, så att på den tiden fanns det fortfarande papperstidningar som inte användes till att torka arslet på gamla, på våra covidboenden. Förlåt mig, våra äldreboenden.
Ja, det måste ha varit förr i min tid i alla fall, för att sen jag har varit med i rockklassiker så har det varit kliniskt friat från den här typen utav skämtsamheter som du beskriver.
Absolut.
Eller som Svenska Dagbladet beskriver.
Absolut.
Nu har vi väldigt mycket högre, inte jättemycket högre, men fortfarande låg nivå av givetvis.
Vad var Anna Hedenmo skulle ha sagt till Magda Gad i SVT-programmet Min sanning, som gjorde Magda Gad så himla förbannad? Var det där om sexuell preferens? Därför att Anna Hedenmo hävdar ju med en fas att hon aldrig någonsin har frågat om hennes sexuella tillhörighet.
Nej, hon påstår ju det, så att säga. Där står ju ord mot ord.
Men då är det någon som ljuger, och en journalist får ju inte ljuga. Då slås de ju skallen med en bibel och får tillbringa resten av sina dagar på något, någon sämre tidskrift. Typ något fitnessmagasin eller något sjukt.
Missade den, vi gick ju samma journalistskola som sagt, missade den lektionen när det stod att man inte fick ljuga, sa de det verkligen?
Vet du vad?
Lite måste man ju få böja ändå.
Magda Gad må vara en hyllad skribent och har ju dubbla skyddsvakter rent mentalt av Magnus Alselind och gänget på Expressen, men faktum är, hennes enda journalistiska utbildning slår ju inte våra journalistiska utbildningar, Hans. Hon är också en gammal popjus elev.
Är hon det?
Ja.
Gick vi samtidigt, hon och jag kanske? Jag hade nog lagt märke till henne. Nej, det kan vi inte ha gjort.
Hennes bror heter ju Erik. Erik Gad, mycket känd. Nej, faktum är, hon heter ju Magda Gad. Farsan är ju...
Erik Gad är ju inte hennes bror.
Faktum är att hennes farsa är egyptisk affärsman.
Nej, läkare var väl.
Läkare, okej. Okay. Mm. Ja. I Macchiarinis fall är det samma sak, läkare och affärsman.
Nej, men klart man kan stå mynt av saker. Jag tror nu skulle hon bli väldigt irriterad om hon hörde det här, för jag tror hon beundrade sin far väldigt mycket, och han dog ju väldigt under tråkiga omständigheter och sådär. Trots att han var framstående cancerforskare så dog han just av den.
Jag tror att hennes mamma fortfarande, mamma Gunilla som var flygvärdinna i London när hon träffade då Magdas pappa fortfarande finns kvar, och hon försvarar Magda i det här bråket som har blossat upp om vad hon har sagt. Alltså ord står mot ord, men ska vi djupgå i det här ungefär som vi djupgick i bidrag till Sápmi förra året där vi hade totalt fel, så är det ju att hon ställer ju en fråga om hennes tid som frilansskribent åt QX.
Ja, just det.
Och jag tror att den, alltså gaytidningen QX, mycket bra tidning för övrigt, den tidningen har hon ju jobbat vid, och jag tror att det är så att det finns inga skribenter som inte tillhör den så kallade gay-communityn på själva QX. Här kan jag återigen ha räknat fel bland dubbelhakarna här på mig själv.
Ja, det har du absolut gjort.
Och jag är sämre än en fitnessmagasin-reporter.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Men vad hon säger, Magda Gad, det är ju att det var väldigt trevligt att jobba på QX. Det var ingen som vågade säga ifrån oavsett vilka ämnen som valdes, så att säga. Eftersom så att det var väldigt högt i tak där på något sätt. Däremot kunde hon ju passat på nu när hon var i Afghanistan undersöka lite grann hur man gör med afghanska småpojkar som då skickas ut i par 10 minuter till de här jävla grottorna ute i gruset i Afghanistan. Det påminner ju lite grann om de gamla grekerna som för övrigt Staffan Hildebrand refererar till när han liksom uppmuntrar pojkar att bo hemma i hans lägenhet då, som någon sorts lärjungar, och där Staffan är den upplyste. Han är Platon, hans idéer om idévärlden och gossekärlek. Det är på något sätt, det är så samhället växer. Det är den optimala kärleken där mellan den äldre mannen och den lilla pojken, gossekärleken, eller hur, Jonas? Och det är ju det han pratar väldigt vitt och brett om, och det går ju igen i flera olika kulturer, inte minst den afghanska.
Han använder en historisk referens, alltså det håller jag mig för god för att använda en historisk referens. Nej, men det kärleksbandet mellan en äldre man och en ung pojke i det gamla antika Grekland. Ja. Den kärleken är minst lika stark som kärleken som våran Jonas Lindskov har till pengar, till makt, till berömmelse.
Som min gamla träslöjdslärare hade till oss pojkar. Han ansåg sig ju vara lärare och vi var hans gossar, så att säga. Så han stod och tryckte sig mot det när man skulle stå och hyvla och hålla på. Men det var ju inte någon upphöjd kultur. Det var ju för fan träslöjd. Det var ju rena skiten redan på den tiden.
Ja, vi hade en tjock kille i klassen, Robert Johansson heter han.
Ja, men du kan inte kalla honom för tjock i podden.
Nej, okej, men han fungerar som hyvelbänk till våran homosexuella slöjdlärare. Ja. Det kan väl någon ta gräva i den grejen också.
Men vet du vad som hände?
Jag vill bara poängtera i sammanhanget, när vi pratar om gay-communityns egen tidning QX, som jag, som av en händelse, självklart får pressstöd med all rätt. Staffan Hildebrand har inte jobbat åt tidningen QX. Däremot så körde han skolbussen praktikanter till och från QX back in the days.
Ja, man ska vara petig.
Ja, exakt.
Staffan Hildebrand, han gjorde ju också en väldigt uppmärksammad dokumentär för Sveriges Television. Han jobbade mycket för SVT på 70-talet. Och då gjorde han, du nämnde Spiltaligan, han gjorde också en film om Skomakarligan. Mm. De här narkotikasmugglarna ifrån, som smugglade, som bedrev någon form av skoverksamhet och sen smugglade heroin genom skorna.
Var det inte Skomakar Anton som Ove Törnqvist sen gjorde en låt om, va? Eller är det senare här?
Ja, det vågar jag inte säga. Men det var en jäkligt bra dokumentär, ska du veta. Alltså, han hade ju känsla för det. Jag har ju känt Staffan i många år. Jag har varit hemma hos honom förresten ett par gånger.
Var någonstans?
På Bellmans, eller Bastugatan, eller vad det hette för någonting.
Men var på honom?
En kulturlägenhet som han hade när han var lite mer upphöjd, så att säga.
Har han någonsin betalat någonting för sig själv?
Nej, han har ju inga pengar för helvete. Hur skulle han kunna göra det?
Vem fan har det? Har du inga pengar, Staffan Hildebrand? Kom hit. Utan pengar kan man åtminstone göra en podd. Det är gratis.
Ja. Hur som helst.
Vad gjorde du där?
Jag vet inte, det är ungdomliga Nej, jag var där och ämbetets vägnar. Alltså, jag har ju känt Staffan länge, för jag har ju jobbat med film, så att säga. Så jag har ju sågat hans filmer längst med fotknölarna. Och han är storsint, han bryr sig inte så mycket om det. Utan han gillar det goda samtalet och så vidare. Även om han har fått mycket pisk utan mig, inte på det sättet. Utan mer liksom i skrift då, framförallt. Men det som förvånade mig lite grann, det var att hans hem saknade helt sådana här släktfotografier som man brukar ha, mor och far gifter sig eller syskon eller och så vidare, utan han hade åtskilliga fotografier, men alla föreställde utländska pojkar i 11-årsåldern, vilket jag inte riktigt kunde,
det var inte antika greker då, det var inte Aristoteles och Aristofanes och de här som skrev dramer och tragedier och sprang runt i allmän ordning och var nakna och hade brottningsmatcher. Idag kallar vi det för OS.
Ja, det gör vi. Nakenbrottningen.
Ja, visst.
Ja, inte sen den här filmen Borat har man ju sett det, men ja, absolut. Nej då, så det var OM-bettes väg. Nej, det var inget, och han var helt korrekt så att säga, men då var jag också ganska gammal vid det laget.
Mm. Hans Staffan Hildebrand nu. Vad händer nu? Alltså, vissa såna här ärenden. Thomas Eneroth, infrastrukturministern, blev ju anklagad för att ha tallat på någon madam och kollat upp hennes infrastruktur. Mm. Det där släpptes ju ut. Sen dök det upp en polisanmälan av, voilà, liksom välfärdsstatens egen Lindskov. Jan Emanuel polisanmälde Thomas Eneroth. Ja, där måste det vara som Hedermo mot Magda Gad. Ja. Det måste vara något gammalt gråll som låg där.
Ja, alltså,
vad fan hade han med det att göra?
Ja, ingenting, men han har ju gråll med ganska många, så att säga. Och dessutom ser han ju, för att vara socialdemokrat, om han nu är det, Jan Emanuel, det där är ju höljt i dunkel lite grann. Men han är ju ganska hemmakritisk, får man ju säga. Han har ju inget emot att ge sig på partikollegor. Ja, är han med i partiet ens?
Jag vet inte om han är med i partiet. Han hade ju någon slags ett utspel tidigare om att han tänkte eventuellt söka då parti. Ja, det var någonting, ja, en högdjurspost inom partiet.
Vänta nu, statsministerposten, var den han var sugen på, var det inte?
Ja, jag vet inte om det var det faktiskt, men det var ju
vilken jävla rövgäng hon har fått ihop, Magdalena Andersson, hörru.
Underbart.
Dels de här gamla gökarna, Ygeman och Morgan Johansson och de här stollepällarna, och nu har hon fyllt på med ännu fler dårar. Inte det sensationellt, Jonas?
Ja, det här är alltså en partipolitiskt helt objektiv podd.
Ja, men det handlar inte om parti. Nej. Det handlar om människor. Det är ju dårar hela bunten.
Det handlar om statsmaktens högsta utpost, det vill säga, ja, det är det ju inte heller. Vad kallar vi regeringen för?
Regeringen,
ja, exakt. Och det dök upp en massa märkliga ministrar, hör du.
De hade dragit ladd och fyllstyrt, och de hade gjort det ena och det andra, och nu senast då en rejäl jävla Hitlerhälsning.
Men mest sansad av alla, det var väl Strandhäll med 9 betalningsanmärkningar. som en slags reinkarnerad Mona Sahlin dyker upp och klarar sig på riktigt galant ur varenda intervju. Det är någon som har flygit förbi med en drönare och filmat hennes kåk ute på Tyresö för att filma den där swimmingpoolen då, som inte var betalt med någon ifyllning eller vad det var. Nej. Och då säger hon, det är så otäckt att högerextremister filmar mig. Jag har nämligen ett högerextremistiskt hot mot mig och min familj.
Närmare än hon tror.
Och dessutom var min 12-åriga dotter ensam hemma. Om det fanns ett dödshot mot henne, då borde ju inte hennes 12-åriga dotter vara hemma. Med det sagt så tar jag helt avstånd ifrån när de privat filmar våra folkvaldas bostäder. Va? Tänk om de skulle filma eller fotografera Ebba Busch kåk som hon köpte av dig. Den har ju aldrig någonsin fotograferats. Den har ju aldrig någonsin publicerats i Aftonbladet i 6-7 lösnummer i rad. Ja. Va? Så det är återigen skillnad på folk och fä. Ebba Busch Thor, hon drog aldrig offerkortet och att hon är utsatt för hot- och hatkampanjer. Nej. Men hon blev ju väldigt hudflängd i media. Strandhäll, eller Strandrätt som det heter nu, det är ju strandskydd och grejer. Mm. Hon kom ju väldigt billigt undan ändå alltså. Ja. Och hon sitter ju där nu som minister. Det är ju bra jobbat. En miljöminister när vi har världens dyraste elpriser. Det är just nu förbanne med billigare att köra en gammal bensinbil än att trycka iväg sin svindyr Tesla som Lindskov åker runt i. Fast han kallar ju Tesla för Kia. För han vill inte stå för sin överklassdygd.
Nej, men visst, jag håller med dig på något sätt. Däremot Strandhäll, hon gillar ju Twitter här sätt. Hon gillar att twittra där. Hon gav sig också på den här stackars Anna Hedemo nu och sa att hon har varit jättedum mot Magda Gad, eller hur?
Ja.
Där cashar hon in, och det gjorde hon på en gång så att säga, och det var väl någon krönikör, jag tror din favoritkrönikör på Aftonbladet,
Lena
Melin, som sa att hon verkar inte ha tid att bedriva något politiskt arbete överhuvudtaget eftersom hon sitter och twittrar hela tiden. Hon är ju värre än Donald Trump, den här tanten.
Det var ju sagt, Magda Gad gick ut på Twitter och sa att jag tycker det är oförskämt att ni tar upp min sexuella läggning som en direkt fråga i underhållningsprogrammet Fråga doktorn, förlåt mig, min sanning. Mm. Men det var inte så de hade frågat, och direkt så tar Strandhäll då offrets det så kallade offrets sida. Ja. Men faktum är, sen har hon tagit tillbaks den Twitter och så här gick det lite för fort.
Ja. Och jag kan ha råkat...
Hon har ju skaffat en ny revisor förresten, Strandhäll.
Ja, vet du.
En kronofogda. Rakt upp och ner. Perfekt. Inga mellanhänder.
Nej, jag kan ha varit lite, jag hoppade i galen tunna här när jag flög på Anna Hedemo och kallade henne för avundsjuk, tjock elevrådsordförande. Jag tar tillbaka allt det där faktiskt, för det var ju opåkallat.
Ska du kalla någon tjock så kalla mig tjock, för jag har manspatta och de står jag för faktiskt. Jag kommer ju aldrig få skriva en rad i en fitnesstidning, därför jag har ett avbokt relation till fitnesstidningen.
Såg du hennes biceps ändå? Helvete, vilka armar, bror.
Det var värre än sån här talibanarmar som halshugger folk på torget i Kabul. Och riktigt kraftig.
Hon behöver ingen AK-47 med de där ramarna.
Ja, men det är så märkligt. Min sanning dök de ju upp i. Och det är märkligt det här också att nya statsministern, inte Magda som hon kallas lite slarvigt ibland. Jag tycker man ska ha ett korrekt namn på statsministern. Vi hade ju...
Magdalena.
Ja, Magdalena Andersson. Hon ville ju inte vara med när SVT bjöd in till varken 30 minuter eller till Agenda. Nej, på grund av tidsbrist hälsade hennes presssekreterare. Det heter ju presssekreterare för att de är utsatt...
Även på SVT?
Exakt. Nej, men Magdalena Anderssons presssekreterare.
Ja, okay. Jag trodde SVT hade presssekreterare också.
Det har de säkert. De utsätts ju för en hård press så att det blir presssekreterare. Nej, men då sa ju Magdalena Andersson, på grund av tidsbrist nu inför min regeringsförklaring...
Min kröning.
Så har jag... Exakt, ja. Så har jag tyvärr inte möjlighet att komma till varken 30 minuter på Sveriges Television eller till intervjuprogrammet Agenda för att förklara vilken politik jag tänkte föra nu när vi har fått nytt mandat från svenska folket, eller vem det nu var som gav dem mandatet.
Ja, däremot, vet.
Hon hade inte tid att göra TV, men däremot slår man sig ner halvbakis i fillingar och lägger en riktig sån där blöt Johnny Senap-brakare, och så dyker hon upp, då är hon med i Skavlan och får sitta och mysa och lite sådär tårögd berätta om sin jobbiga uppväxt, att hon spelar badminton, att farsan kanske, jag vet inte...
Spela badminton, är det en omskrivning för...
Vad?
Är det jag frågar dig?
Att spela badminton är en omskrivning för att ha varit suttit och läst fitness-tidningar. Ja. Nej, men då, alltså, det märker, hon ställer upp i Skavlan där det alltid är så jävla mysigt och trevligt och gulligt och ingen kan framstå som någon slags person som inte är lämpad för jobbet.
Men... Felix Herngren bad ju henne hålla käften. Det måste hon vara ganska ovan vid som partiledare och statsminister numera.
Exakt. Blev ju ett upprop. Be Herngren hålla käften. Varför bad han Magda den Andersson hålla käften?
Ja, men det var, om du säger i text så här som jag gör, eller läser i text, så ser det ut som någonting väldigt otrevligt. Felix har ju faktiskt en komisk timing som ganska få besitter, så att det var inte på det sättet, utan den flöt förbi ganska snyggt faktiskt.
Felix Herngren, det ena ger det andra, sa Staffan Hildebrand och körde skolbussen till jobbet. Ungarna lämnade han där hemma. Det var utslitet avgasrör på den skolbussen, kan jag säga. Det roliga är att Felix Herngren, vi träffade på hans otroligt trevliga bror Måns Herngren, när du och jag tog en liten sån där inaktuellt podden kväll. Vi skulle fira att vi är nominerade till årets podd.
Ja,
helt osannolikt. Ja. Årets podd 2021. Om det här är årets podd i Sverige, stäng av alla poddar!
Ja, då finns det för många poddar. Nej, för dålig. Vilken jävla nivå, Jonas.
Usch. Nej, men det var ju trevligt. Måns Herngren höll ju en liten lektion för oss om hur man ska dricka rom. Han var ju gästbartender på anrika Gyldene Freden.
Just det, precis.
En fantastisk kväll. Och just den kvällen träffade vi också på en mycket, mycket känd person som körde cykel på köpet. Såg du att Dogge Doggelito satt i baren?
Ja, ja.
Fantastiskt.
Ja, det var många fina storfräsare där. Wille Crawford också, ja. Poeten, ja. Lyriken.
Just det, det tog inte mer än 40 sekunder för han berättade för oss om något otäckt mordfall som hade begåtts inne i den Gyllene Fredens lokal, alltså samma lokal där den svenska akademien har käkat ärtshoppa varje torsdag sedan Sjöderton 122, eller var det The Aderton 122 som gjorde det? Jag tror att det var Jean-Claude Arnault, hörru.
Ja, just det, var han som blandade drinkarna.
Jag tror något sånt. Alltså kulturvärldens svar på Staffan Hildebrand.
Fy fan. Alltså när kulturvärlden. Inte Staffan. Ja, han är en jävla snusgubbe, den
det,
saken
det
är ju
finns bild. Något som jag avskyr. Det finns på... något som jag avskyr med kulturvärlden. Det är sån här förbannade, du hört det. Fitness-tidningar. Ja, fy fan för de där.
Som jag är uppfödd på. Men jo, jag tänkte på det. Det finns ju en viss acceptans vad gäller att män ger sig på småpojkar om du jämför med motsatsen. Det är väldigt få som skulle lämna sin lilla flicka i någon gubbes värv så att säga, men däremot lämnar man ju gladeligen sina små pojktelningar till gubbar utan att känna till deras avsikter och så vidare. Och det där har vi fått känna på både du och jag, Jonas, och många fler i vår generation.
Det där skrev ju faktiskt översteprästen Jonas Gardell en lång krönika om i ett av mina absoluta favoritblad efter fitness-tidningen jag läser, Aftonbladet. Han skrev den där: var har unga pojkar som var på glid i storstadsregionerna på 80-90-talet, var har berättelsen om dem tagit vägen? Mm. Förutom att Jonas Gardell har skrivit en 7-8 tv-serie om det som vi har betalt. Så
och,
vet jag faktiskt
och ett par scenframträdande
och skrivit en helt jävla om det. Ja, men det, har det faktiskt varit helt nedtystad. Gardell har ju en poäng där mellan skinkorna, eller hur?
Ja, precis. Nej, det stämmer ju.
Och han är ju fly förbannad. Han drog paralleller med Patrik Sjöberg, som också varit utsatt för diverse obehagligheter. Här raljerar vi och skrattar åt någonting. Det. Men det är därför att med humors hjälp kan vi ta upp det. Här kan ju bajset i toaletten bubbla upp till ytan. Så har vi en riktig debatt om det. Bjud in Staffan Hildebrand till Min sanning.
Ja, eller våra gamla träslöjslärare. Vet du vad som hände med min träslöjslärare? En liten otäck fan som han körde sportbil också, vilket ju var misstänksamt i sig, givetvis. Och han höll på att kladda på alla grabbarna. Men det var ju ingen som sa någonting om det, så att säga. Det var ju som det var med den saken. Men en dag så var det en av tjejerna, det var en parallellklass tror jag, till min, som ljög och sa att han hade försökt kyssa henne. Och då var det ett jävla liv. Det höll på att åka ut, gjorde han givetvis inte, för att hon erkände ju sen att hon hade ljugit.
De kom ju undan med sånt där snuskpennan.
Jo. Apropå lärare och kanske även föräldrar. Läste om den här kärringen vars barn hade spelat in lärare när hon läste lusen av ungarna och kallade dem för fucking femåringar. För att de betedde sig som femåringar givetvis.
Det här var en skola i Malmö.
Ja, precis. Och ungarna hade spelat in det här, vilket ju är gravt omoraliskt i sig. Kanske till och med olagligt. Och sen så skickar hem det till mamma, rättshaveristen, som lägger ut skiten på Facebook för att skapa någon sorts upprop mot den här läraren som kallar en spade för en spade. De här små jävla ligisterna som har stört lektionen, va?
Ja, alltså hon la ju upp mamman vars barn blev kallad för fucking femåring på någon mobilfilm. Hon la ju upp det på en Facebookgrupp, och vet du vad Facebookgruppen hette?
Nej.
Min sanning.
Nej, men där var det Anna Hedemo?
Men någonstans, vad är det för en morsa som att om ungarna kommer hem och säger att
med sådana föräldrar så är det inte så konstigt att vi får såna här jävla skitungar, va? Hur svårt ska det vara att begripa?
På tal om skitungar. Ja, skitungar växer ju till slut upp, och ändra som börjar de podda i den här podden eller också hamnar de på Tidaholmsanstalten. Ganska kul. Det är en matstrejk som har pågått nu bland de här intagna på Tidaholmsanstalten. Berätta, vad är de klagar på, Hans?
Ja, men framförallt så är det väl liksom matens kvalitet. Ja. Och i synnerhet kanske kiosken som man har på anstalten där man kan då köpa godsaker och sånt, att det är fel utbud där. De har liksom smågodis, så när interna ska bygga upp, rojda upp sina muskler ordentligt, så duger det liksom inte med sega råttor och chokladpraliner, utan de vill ha kvarg och dessutom frukt och grönt. Och det kan jag tycka är en rimlig begära. Men det
får jag fråga en sak? Ja, om man sitter på livstid, tidsbestämt livstidsstraff som det heter i det här landet. Mm. Om man sitter på livstid på Tidaholmsanstalten och så börjar man strejka, vad tror man att man ska uppnå? Vad har man för liksom för förhandlings... vad har man för ett förhandlingskort att spela ut där du ändå sitter på livstid? Ja, om inte jag får bättre käk här i matsalen, om inte jag får dubbeljapp i duschen varje morgon, om inte jag får köpa vilket godis jag vill i kiosken, så strejkar jag. Ja. Och vad ska man strejka från, vad då? Från att böja galgar eller göra papier-maché fågelholkar som säljs till överpriser på Rusta och ÖB?
Ja, nej.
Vad ska de strejka ifrån?
Jo, men det är ju det de strejkar ifrån, och det är väl så att fängelserna har ju ändå någon form av har försvurit sig och leverera x antal fågelholkar, papier-maché och färdigböjda stålgalgar och så vidare. Lever man inte upp till de målen så får man kanske ett vite på fängelset. Så att det är lite förhandlingsutrymme har de ju, men samtidigt är det ju för gnälligt på svenska anstalter. Tack vare de utländska interna, 30% av de som sitter på svenska fängelser är ju utlänningar. Alltså, de har ingenting i Sverige att göra. De är inte här och söker asyl, de är inte här och arbetar, de är här för att begå brott.
De har ju fått avvisningsbeslut efter avtjänat straff.
Så kan det också vara.
Avvisningsbeslut som i 80% av fallen aldrig kommer träda i kraft, därför att deras gamla hemland inte överhuvudtaget vill veta av dem.
Nej, och ibland så är
de är persona non grata. De är ungefär som som en fitnesstidning hemma på mitt nattduksbord. Det finns inte. Nej, de finns inte. De är inte välkomna.
Nej. Men icke desto mindre så de utländska interna tycker oftast att maten är ganska bra. Va? För att det håller ju en betänkligt högre standard än till exempel fängelserna i Ukraina eller i Polen eller i Georgien och så vidare. Så att vi har ju en kompis försvarsadvokat där som säger att hans utländska interna, hans polska interna brukar ju tacka honom så mycket för att han har lyckats placera dem i svenska fängelser istället för utomlands. För att, och det är just med tanke på den goda maten. Va? Så att, jag tror att det kan vara de, och det var väl du som nämnde förut, att de är bortskämda med den här fina svenska skolmaten i Sverige. Va? Så när de hamnar på anstalt så tycker de inte att den håller samma goda nivå. Och det kan väl tycka är rimligt. Barnen ska väl ändå ha lite bättre mat än livstidsdömda mördare.
Nu säger vi inte skolbarn, Hans. Vi säger fucking jävla femåringar och så lägger vi ut dem på sociala medier när vi filmar.
Ja, det fick vi.
Nej, men hur länge kan strejken hålla på, Hans? För att matstrejk i det gamla Gulag.
Nej, då matstrejken. Maten äter de med god aptit. Det är ju arbetet som de inte sköter. Det är ju stålgalgarna som ska böjas och så vidare. Det är ju det man undlåter att göra. Och det är ju det strejken består i, så att säga. Så att, jag vet inte.
För det var en bild på i någon kvällstid. Det såg ut som det var grabbar och transpersoner som hade matstrejkat. Det är inga tjockisar på våra kåkar. Jag fick en chock nästan, alltså. Det ser ut som en sån här EAN-kod när man går och handlar pepparkakor nere på ICA. Det var bara en massa streck som stod helt enkelt.
Jaha, men det kanske var...
Är du säker på att det inte var en matstrejk på Tidaholmsanstalt? Vad har de för kock där, hörru? Är det han gamla bästefar Hildebrand som jobbar där?
Nej, det var han Catenacci. Nej, han är i Spanien nu.
Ja, varför stack Catenacci? Bjud in honom till Min sanning, hörru.
Kan vi?
Ja, där har du. Hörru, nej, men jag tänkte bara säga det avslutningsvis, Hans, med... Nej, Lindskov kommer inte in idag.
Nej, jag tittar på klockan här. Andrew stack som en avlöning. Våran avlöning.
Exakt. Vad var han sa? Är det inte Thomas Mann som också har figurerat i Hildebrandt-kretsar? Han sa väl det. I ett rum där det finns klockor blir tiden central. Eller
så kan det vara.
Något sånt där. Ja. Varför har de en klocka just i våran studio?
Jo, men det är ju som jag påtalat. Det är ju som klockan i Auschwitz. Den står ju alltid på klockan 3.
Oh, fruktansvärt. Ja. Vi var ju baren här, som jag sa tidigare, och pratade med Måns Herngren, som var gäst.
Du gillar att kändisdroppa, du, va? Träffar inte så mycket kändisar, Jonas. Det är ju när du umgås med mig som du får träffa en del.
Ja, visst. Komma upp ur Kreti och
Staffan Pleti. Hildebrandt.
Ja, lunch med Hildebrandt, vet du.
En
riktig brattvurst och två koldolmar till. Mm. Nej, men det roliga var, du har ju anklagat
mig. Han är hemlös nu, Staffan Hildebrandt. Kan han bo hemma hos dig, Jonas?
Så fort han är lemlös är han välkommen hem till mig, hör du. Korg gillar färskt kött. Så här är det också, Hans, att du tycker att jag har ett slags bildningskomplex, det vet du ju.
Ja, men det är ingen fara.
Nej.
Det kan man ha.
Nej, men jag har ju också ett slags, du hävdar ju att
heller det är en peniskomplex, som jag brukar säga.
Ett under, nej, det har min flickvän. Mm. Hellre det än att, du säger att jag har ju haft en fabless för att jaga i kapp kändisar och ta en massa selfies,
ja,
och sånt där.
För
jag
hänt.
Tycker att kändispatrasket någonstans ska betala tillbaks till oss vanliga, hyggliga knäger som faktiskt har satt upp dem på piedestal. Jag tänker på Martin Timmel, Paolo Roberto, Doggy Doggelito, Jean-Claude Arnaud, Horace Engdahl, Lena Melin, Magnus Alselin, nyhetschef på Expressen.
Du var ju efter han, prins Daniel var du ju på här förleden på fotbollsmatchen där.
Tack, Hans! Ja. Där kom det. Jag såg AIK nästan vinna allsvensk guld i år igen i fotbollsallsvenskan. Mm. På vägen ut på Friends Arena mitt ute i iskylan. Jag hade fått i mig en par, två, tre färner, tror jag, på lyckliga gånger.
Den vanliga dosen per halvlek, så att säga.
Och min son är med mig och han är ju livrädd. Han är ju som...
Han är rädd att du ska göra bort det, eller hur?
Ja, han är som man satt vid en lägereld med Staffan Hildebrand och baka pinnbröd. Han är ju rädd i hela kroppen, Erik, för att jag ska ge mig efter kändisar och skit. Och det är en hel del kändisar som går på AIKs matcher. Det är Agneta Sjödin.
Det är Bosse Hansson. Går Bosse fortfarande på matcherna, Jonas?
Han kryper fram och tillbaks.
Han ser ut att vara i bra form.
Och går alltid offside. Nej, men då får vi syn vid en hiss när vi ska åka därifrån. Då hör jag någon ljudligt prata om Henok Goitom. Visar sig vara prins Daniel. Och bredvid honom så står det två säpovakter i 2-metersklassen. Och det märkte man, de här säpovakterna. Jag kan ju lukta mig till en civilsnut. Men de här säpovakterna hade mörk kostym som säpovakter plägar ha. Mm. Men sen hade de en liten väst på... över axlarna, där det står polis.
Matchvärd.
Förste bengalbrännare. Ja. Nej, men då har de en liten väst på sig där det står polis. Mm. Jag frågar dig som krimexpert och du som känner massa folk på kåken och skit.
Mm.
Det är väl inte vanligt att säpovakter, alltså skyddsvakter, personskyddsvakter har västar där det står vad de jobbar som. Men just för att det var en AIK-match och det var så förbannat mycket dräggel som sprang runt med alkohol i kroppen, det vill säga jag och mina vänner, så att de tänkte, vi tar på sig en väst så går inte buset ens fram. Nej, och men... vet du vad? Det funkade. Ja, jag går inte ens fram till min gamla kompis prins Daniel som jag har sprungit på flera gånger på hovet när jag sett AIK-hockey. Mm. Jag går inte ens fram till min sons förtjusning och frågar honom om en selfie. För de där rossarna var förbannat med ingenting att leka med, hörru. De var ju som fucking 55-åringar i kroppen.
Kling och klang.
Ja, verkligen.
Men du, ja, men jag förstår ju.
Det var inga genussnutar, Hans.
Var det inte?
Det där var grabbar som hade kunnat boxa ner Staffan Hildebrand i en bastuklubb. Det var ju stora killar, alltså.
Ja, ja. Jag hör att du går loss lite här.
Ja, visst. Nej, jag har slutat att ta selfies med kändisar.
Mm, ja, det är kanske lika bra det.
Ja, faktiskt.
Pratar du med polisen om någonting förresten?
Ingenting. Jag skrek någonting från rulltrappan på vägen.
Gnagarsvin.
Nej, men så här, på riktigt. Nästa år då, jävlar, ja, faktiskt. Och min son tackade mig faktiskt. Ja. Dels hade jag fixat innan på någon slags VIP-lås.
Mm-hmm.
Tack för biljetterna till VIP-låsen på Friends med AIK och Lindskap. Han administrerar ju våran producent, våran VIP-lås på Friends Arena.
Ja, han sitter ju mest där själv.
Ja.
Och han är inte ens fotbollsintresserad.
Exakt. Du har hört Min sanning, eller som podden också heter, Inaktuellt. Vi har tagit upp en hel del, men framförallt har vi tagit upp veckans bråk mellan Magda Gad, skjutjärnsjournalist och Sveriges modigaste utrikesreporter. Hennes envig, hennes tvekamp.
Ja, med Sveriges kanske sämsta journalist, Anna Hedemo. Ja, men det var ju så vi började, men sen så kom vi på att det var ju Magda Gad som är den som har gjort fel.
Ja, sist jag kollade så var det Anna Hedemo som har signerat programmet Min sanning, och det är hon som fortfarande bestämmer frågorna.
Men det är som att den här podden, att det skulle vara ditt ord som gäller. Du hör ju absurt det skulle bli.
Ja, det här är värre än ett fitnessmagasin. Nej, men det finns ju duktiga skjutjärnsjournalister i det här landet som vågar ställa riktigt tuffa frågor. Ta hon Anna Gullberg på Expressen, Micke Syrén som intervjuade Staffan Hildebrand, ja, när gubbfan inte hade en aning om att det handlade om en bok och om hans eskapader på 80-talet, ja, på Stockholms ungdomsgårdar. Ali Fegan, Karin Mattisson på Uppdrag granskning, Therese Rosenving i Sveriges Radio, Nicke Nordmark.
Men jag fattar, söker du jobb hos de här tidningarna? Vad får du på att dyrka de här personerna? Jag vet inte ens vilka det där är.
Jag dyrkar dem inte. Jag säger bara att Sverige har en massa duktiga skjutjärnsjournalister.
Ja, nu glömde du Carina Bergfeldt. Hon hann ju med i både På spåret och Skavlan och allt möjligt istället för att prata om sitt engagemang i Afghanistan-kommittén. Det är ju mirakulöst, trots att hon har ett barn till och med. Till skillnad från alla andra kvinnor.
Carina Bergfeldt nu, som i den patriarkala strukturerna på SVT har tagit över Sveriges enda riktiga talkshow.
Mm.
Hennes insats i det här På spåret om allmänkunskaper tillsammans med han Harlekin och pantomindockan från småländska höglandet, ja, Marcus Oskarsson.
Ja.
De hade ju inte ens kvalat in till VFM med den allmänkunskapen.
Var ju sämre
än en fitness-tidning-reporter.
Jävla korkade de var, alltså. Det var ju inte svårslaget idiotiska. Men det brukar inte hindra
någonting.
Det är
värre än oss.
Ja, nej, nu går det för långt, Jonas. Tänk om vi satt där i På spåret, va?
De jag rabblade upp här, det är bara duktiga skjutjärnsjournalister. Jag tycker att SVT kan väl anställa dem att utföra program där då Magda Gad får komma till sin rätt som då kvinna, inte vet jag.
Ska hon komma till sin rätt som kvinna?
Nej, men
har hon inte fler ambitioner än så, tror du?
Hon sa ju att jag kommer inte till min rätt som varken som person eller till min journalistiska gärning när jag bjöds in till Anna Hedenmo i Min sanning. Nej. Men det är ju fortfarande Anna Hedemo som ställer frågorna och som Magnus Härdenstam sa i Jeopardy, det är ju som kommer med svaren.
Ja.
Ja. Tidaholmsanstalten, vad sa du, Hans? Det var ingen matstrejk, det var något annat.
Nej, det är en vanlig strejk, så att säga. Men jag tror att det där kommer att lösa sig och internerna får återgå till sitt stålgaljeböjande och vad de håller på med.
Stålgalje, ett gammalt namn på abortinstrument i den amerikanska södern.
Jag fick du till ett lumpet sexskämt ändå.
Det är inget sexskämt, där på blodet allvar, rent bokstavligt. Vi går väl ut på lite outlaw country, Hans?
Ja, det gör vi.
Absolut. För alla kåkfaren här för er.
And I was thinking about you guys yesterday. I've been here 3 times before and I think I understand a little bit how you feel about some things. None of my business how you feel about some other things. And I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.
San Quentin. Och nu börjar han vifta Lindska. Du är för mycket stenpengar, vi ska spela Johnny Cash också.
Mm.
Hans, vi fortsätter väl att köra den här podden tills vi återigen blir nominerade i kategorin Årets podd på Radiogalan och dessutom Årets podd på den så kallade Guldpoddengalan. Ja. Två nomineringar, en
podd. Det är väl
podd.
Förresten, är det inte Radiogalan ikväll, Jonas?
Ikväll?
Ja, ikväll.
Är det sant?
Är vi bjudna?
Nej!
Lindska! Ska vi gå eller är det bara du som går?
Det är bara jag som går.
Uh-huh. Välkommen till våran värld.
Guldpodden har redan varit.
Är det kört för oss?
Vann vi den?
Nej.
Nej.
Jävla ondskefull, va?
Tack för att du står ut. Det här är ännu ett otyglat avsnitt av yttrandefrihetens sista utpost i ett kvävande folkhem. Det här är podden Inaktuellt. Sveriges mest aktuella podd. Sprid ordet, kommentera oss inte på Flashback, skicka ett mail till mig direkt istället, jonas@rockklassiker.se. I studion Hans Wiklund, Jonas Nilsson, men framförallt knäböj som på en efterfest hos Hildebrand, Jonas Lindskov. Utan dig ingen podd.
Nej.
Podplay, en del av Power Media.